Ja, hjärtligt välkomna till Bibelforum, fjärde gången det här läsåret. Idag ska vi tala om Gamla testamentets vittnesbörd om Messias. Messias betyder ju den smorde. Och frågan är, vem är Messias? Vad säger Gamla testamentet om honom? Det finns olika uppfattningar. Om man jämför judendomens tolkning av texterna om Messias och kristendomens tolkning, så ser man att tolkningarna är olika. Judendomen uppfattar Messias först och främst som en kung. Och eftersom judarna själva hade ett särskilt land de hade fått, ett särskilt rike, och ville vara en fri nation utan att vara förtryckta av någon, så uppfattar de Messias som en kung som ska befria. Och när texterna säger att Messias är en befriare, en återlösare, så tänker de främst på att han ska befria dem från förtryck, från ockupation, så att de kan bli en lycklig och fri nation. Messias alltså först och främst en kung som kommer så att folket då får vara helt fritt. Riket blir då ett jordiskt rike först och främst. Den kristna tolkningen, den är också att Messias är en kung. Kungarna smordes, det betydde att de var utvalda av Gud, insatta av Gud. Men Messias är enligt kristendomen mer än en kung, han är också profet. Också profeterna smordes. Och han är ännu mer, han är en tredje sak, han är också prästen, offerprästen. Den som fullbordar alla offer som skulle utföras enligt Gamla testamentet, och som alla de andra offren pekar fram emot. Han är offerprästen som offrar en gång för alla, som skapar försoning och frid med Gud en gång för alla. Och det gör han genom att offra inte ytterligare ett lamm eller ytterligare en bock, en syndabock, utan genom att offra sig själv. Så han är både prästen och offret. Så den kristna tolkningen är att Messias, så som den smorde, också prästen smordes, är både kung och profet och präst. I judendomen så är det framförallt att han är kung man har stannat för. Och man har stannat för att han är en världslig yttre befriare. Medan enligt kristendomen så är Messias den evige själv. Och därmed är han som kung över ett icke begränsat rike. Inte ett jordiskt rike som är begränsat i tiden. Alla jordiska riken går under. En del varar lite längre. Och ibland tror vi att de jordiska rikena är eviga. Jag trodde att Sovjetunionen var nog ett evigt rike. Det såg så ut, det var betongstarkt. Men det har gått under. Och tidigare så trodde väl många att det romerska riket går aldrig under. Men det gick under. Eller det grekiska som var så mäktigt och starkt. Eller det persiska, eller det babyloniska, eller det assyriska, eller något annat av de stora världsrikerna. Kristendomen framhåller att Messias är en kung av ett annat slag. Inte en kung som måste ersättas av en annan kung, och inte ett rike som är förgängligt. Utan han är en evig konung, och han har ett evigt rike, ett rike av ett annat slag än de världsliga, förgängliga rikena. Det finns alltså olika uppfattningar, och då ska vi gå till Gamla testamentets vittnesbörd om Messias och se lite grann vad som står där. Den första frågan man kan ställa sig är: varför talar texterna överhuvudtaget om en befriare? En Messias som ska komma med välsignelse och frid och befrielse. Varför? Varför behövs det? Ja, det hörs ju, om man säger befriare, då måste det vara att vi är fångna. Vi har hamnat i en fångenskap. Varför säger man att Messias måste komma med ljus? Det sanna ljuset? Jo, därför att vi har hamnat i mörker. Varför måste vi köpas fria från synd och död? Jo, därför att vi har hamnat i synd och död. Varför säger man att Messias betyder välsignelse? Jo, därför att vi har hamnat i förbannelse. Och då frågar man sig, vad är bakgrunden till det? Och Bibeln är ju uppbyggd så att det i tur och ordning klargöres vad har hänt. Redan när man börjar läsa Bibeln om Guds fantastiska skapelse och allt var underbart gott och fint, så kommer redan i tredje kapitlet information om att synden kommer in i världen. Och ofta vet ni ju, när människor talar om det här, så anklagar man Gud för synden. Om Gud finns, så är det hans fel att det är krig och att det är elakhet och att det är lidande och sjukdom och förgängelse. Men så är det inte enligt Bibeln, utan det är människans trots, att människan har brutit sig loss från godheten genom att misstro Gud. Och människan inte hade misstrott Gud, utan förlitat sig på honom, tagit Gud på allvar och trott honom, så hade inte förbannelsen kommit, och då hade inte heller någon Messias behövts. Men nu kom synden in i världen genom människans avfall och misstro, och på grund av synden så kom förbannelsen. Marken hamnar under förgängelsen. Ni kanske känner eller tänker på det här kapitlet i Romarbrevet, hur naturen, hur förgängelsen suckar och våndas att den här förgängelsen någon gång ska ta ett slut. Och det ska det ju enligt Bibeln. Världen, vår tillvaro, den är ändlig, den är inte evig. Himmel och jord skall förgås, säger Jesus, men mina ord ska aldrig förgås. Där ser ni skillnaden mellan det ändliga, förgängliga och det eviga. Guds ord hör till det eviga, till det sanna, till livet, medan den här världen, den hör till det ändliga, det förgängliga och mörkret. Och ni kanske kommer ihåg ett annat ställe där det heter: denna värld är i den ondes våld, som det står. Jordelivet. Det behövs då en Messias, en befriare, en återlösare, en frälsare. På grund av synden så kom förbannelse och lidande och död. Död betyder ju skilsmässa från Gud in i världen. Skilsmässa från ljuset, från glädjen, från sanningen, från det eviga livet, från saligheten. Och det berättas ju om att nu är livet efter syndafallet svett och möda och lidande. Och så fortsätter Bibeln och berättar hur ondskan yttrar sig på ett fruktansvärt sätt, så det går så långt att Gud till slut säger att han måste förgöra hela den här världen. Så mycket elakhet och så mycket tyranni och så mycket våld och förtryck blev det, berättas det i kapitel 6 redan. Men Gud beslutar ändå att låta världen bli kvar, och han väljer ut Noa och Noas söner med familjer, 8 personer. Men hur blir det då med välsignelsen. Kan det då bli någon välsignelse om denna ändliga jord finns kvar? Jo, det utlovas en Messias, en frälsare. Och det första löftet om honom kommer ju redan direkt efter syndafallet. Han ska krossa ormens huvud. Förföraren, den onde, ska krossas av kvinnans avkomma. Kvinnan ska få en säd, en avkomma, en avkomling. Och det är denna, detta inger hopp. Det är det man hoppas på. När ska kvinnan säd komma? Var ska han komma? Hur ska han komma? Vem är han? Det är den stora frågan. Och så går det som en röd tråd genom Gamla testamentet. Mer information om denne avkomling. Av de olika ättlingarna till Noa så ska han komma via Sem. Och i tre ättlingar, Sem, Shem heter det egentligen, Sem, Ham och Jafet. Och av Sems alla ättlingar finns det ju många att välja på. Så ska han komma via Tera. Och via Terach heter han egentligen, Tera, så ska han komma, Tera det är ju flera, så komma genom Avram, Abram, som får namnet Abraham. Han ska bli en fader för många folk. Och Abraham då, som inte kunde få några barn, då ser det ju ut som nu är, när man har gått in i väggen. Nu är det slut. Men Gud säger, för mig är inget omöjligt. Fastän Sara och Abraham ler, så ska han komma. Och får också namnet den som ler, Yitzchak, Isak. Och det ska alltså inte vara via Ismael och tjänstekvinnans son, utan Sara och Abraham ska få en Isak. Men Isak då, han får ju tvillingar. Och då borde väl vara den förstfödde, för oftast går ju den förstfödde först. Det skulle väl bli Esau då. Så känner vi till berättelsen om Esau och Jakob. Nej, inte Esau, utan Jakob. Och gång på gång visar då Gud att det går inte efter mänskliga tankar och beräkningar. Och så är det genom hela Bibeln, att vi, om vi hade fått bestämma, så hade vi tänkt det annorlunda. Men Gud, han väljer inte så som vi gör. När vi kommer längre fram i tiden så tänker väl de flesta att om man sen ska komma via Jakob och inte Esau, och av Jakobs alla söner genom Juda, av Juda alla barn och familjer så småningom via Isai, av Isais barn, ja, så är det den minste och ynkligaste enligt människors ögon, David. Och David som i många fall inte var Guds bästa barn, som vi brukar uttrycka det. Ja, så nämns det mer och mer om denne Messias. Han ska bli en välsignelse. Ni ser, man väljer ordet välsignelse just för kontrastens skull. Förbannelse, sa vi förut, hade kommit in. Välsignelsen kommer. Och när vi sa förut mörker, så heter han är det sanna ljuset. Han ska bli ett ljus, inte bara för judafolket, utan för hednafolken. I slutet av första Mosebok så nämns det om att han ska, att han är en kung. Han är den rättmätige regenten eller kungen. Och i fjärde Mosebok så kallas han för en stjärna. I fjärde Mosebok 24:17. Det är, där har vi profeten Biliam som profeterar flera gånger, och i 24 kapitlet så säger han så här. Det är kanske en profetia som inte uppmärksammas ofta. Jag ser honom men inte nu, jag skådar honom men inte nära. En stjärna trädde fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. Det är fjärde Mosebok 24:17. En mycket märklig profetia. Om Biliam heter det, så säger Biliam, Beors son, så säger mannen med det slutna ögat. Så säger han som hör Guds ord och har kunskap från den högste. Han skådar syner från den allsmäktige. Ja, så är det ju med profeterna. Så här är det klart att han kommer, men han dröjer. Han är inte nära. Och mot detta ska man då se, när Jesus kommer, då säger han: Guds rike är nära. Nu är det här. Så det finns hela tiden en bakgrund till Nya testamentets formuleringar och uttryck i det gamla testamentet. Och det är ju inte så konstigt. Ni vet ju att kristendomens eller Nya testamentets uppfattning är ju att man kommer inte med något nytt, utan det som är sagt går nu i uppfyllelse, i fullbordan. Man argumenterar hela tiden utifrån gamla testamentet. Titta, det står ju där. Och nu är det här. Nu har det kommit, det som där står. Man går igenom skrifterna. Ni kommer säkert ihåg många ställen. Den rike mannen och Lazarus, den berättelsen, så minns ni kanske att det gick ju mycket illa för den rike mannen. Och han tänker på bröderna som ännu inte har dött, som lever. Och så säger han: Fader Abraham, kan du inte varna dem? Så att det inte går lika illa med mina bröder som det har gått för mig. Och då säger Abraham: de har Mose och profeterna. Dem må de lyssna till. Lyssnar de inte till skrifterna, så kommer de inte heller omvända sig, om så någon kommer tillbaka från de döda. Så det är genom skriften, det där det finns redan. Och det är skriften som har Guds andes kraft, så att skrifterna kan öppna ögonen, kan omvända, kan skapa övertygelse och tillit till, övertygelse om och tillit till Messias. Och när Paulus undervisar, han går igenom skrifterna för att visa att där står det ju, när Jesus den uppståndne vandrar med muslarjungarna, han går igenom Mose och profeterna och salmen och visar vad som är alla skrifterna har sagt om honom. Så man bygger på gamla testamentet. I femte Mosebok håller ju Mose ett långt, långt tal innan han ska dö, och sammanfattar allt vad som har hänt och repeterar. Och då säger han i 18 kapitlet i 15 versen: Herren din Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk av dina bröder, en som är lik mig, honom ska ni lyssna till. Nu har vi sagt att Messias är kung, här ser vi också att han är profet. Och han är lik Mose. Ni kommer ihåg, Mose hade en särställning. Det berättas om alla andra profeter att de får budskapet från Gud i syner och drömmar, men inte så min tjänare Mose. Han är den profet som har en särställning, som umgås direkt med Gud. Och Messias umgås direkt med Gud. Messias säger ju när han kommer: jag talar inte av mig själv, det jag hört och sett hos min fader, det säger jag. Jag var hos fadern innan världen fanns till. Innan Abraham fanns, så var jag där, och så vidare. Och det bygger också på gamla testamentets uppenbarelse om Messias som den evige, den preexistente. Jag kanske inte nämner något om det också. Ja, femte Mosebok 18, vers 15 och vers 18 är alltså viktiga i detta sammanhang. I 18 versen står det: en profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig. Och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Sen finns det ju ytterligare rad ställen där det talas om Herrens utsände, Herrens ängel. Herren utsänder ju många tjänare, men av dessa som han sänder ut är det en som är ett med Gud själv, Herren själv. Det ser man på många ställen. Man ser det i första Moseboks 18 kapitel där det kommer tre män och hälsar på Abraham. En av dem är Adonai, Herren själv. De andra två kallas bara för änglar eller utsända. De fortsätter ner till Sodom och Gomorra. De två männen, de två änglarna. Men Herren står kvar och har ett samtal med Abraham. Och det står att Abraham blev kvar inför Herren och vädjar för de här ogudaktiga städernas invånare. Det finns andra ställen som visar att det finns en Herrens ängel som är Gud själv och som i tidens fullbordan ska bli kött, bli människa. I andra Mosebok 3 så står det ju att Herrens ängel uppenbarar sig i den brinnande busken. Och det står så här: där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Och så står det om ängeln: Gud ropade till honom. Och då sa Gud: dra skon av dina fötter. Och då säger rösten från busken: jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och så står det om ängeln: det är Herren som ger dem Mose uppdrag att gå tillbaka till sitt folk. Och sen börjar fjärde kapitlet med orden: Mose svarade, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger Herren har inte uppenbarat sig för dig. Så den som har uppenbarat sig i den brinnande busken i eldslågan, det var alltså, står det, Herrens ängel, och så står det att det var Herren. Och det finns flera sådana här ställen, till exempel när Herrens ängel kommer till Simpsons föräldrar. Så är det samma sak. Till slut så blir de så förvånade över vad den Herrens ängel har sagt. De kunde inte få något barn. Så berättar Herrens ängel att de ska ändå få ett barn, och det ska bli en Guds nasir. Och då blir de undrande: hur ska vi bära oss åt om vi nu får en pojke? Hur ska vi uppfostra honom? Vad ska vi tänka på? Och denna Herrens ängel talar då med dem. Och då blir de mer och mer för undrande. Och till slut så frågar Manoa: vad är ditt namn? Vi vill lära dig när det som du har sagt går i uppfyllelse. Herrens ängel sa till honom: varför frågar du efter mitt namn? Mitt namn är underbar. Det känner ni igen från Jesaja 9. Underbar i råd, eller under, står det där. Hans namn är underrådgivare. Hans namn, det vill säga, det visar sig att det är Herren själv. Och tydligen har Manoa förstått att Herrens ängel, det är inte som andra Herrens änglar, utan det är något speciellt. För han ser, efter det här så säger han, och Manoa, står det, förstod att det var Herrens ängel. Manoa sa till sin hustru: nu måste vi dö, eftersom vi har sett Gud. Man behöver inte dö om man har sett en ängel. Men den är Herrens ängel, det är med, det är han som är underbar, det är Gud själv. Och sen den här Herrens ängel far ju upp ifrån dem. När de offrar så far han upp i eldslågan. Den faller ner till jorden. Ja, Herrens utsände, Herrens ängel, är alltså Messias. Det anknyter också Nya testamentet till, när Jesus säger att jag är inte kommen av mig själv, jag är den utsände. Det kunde översättas som man så ville: jag är Herrens ängel. I Gamla testamentets sista bok, i Malaki, så förutsägs att denne Herrens ängel, denne Messias, han ska ha en vägröjare framför sig. Det hade redan Jesaja sagt: hör rösten av en som ropar i öknen, bered väg för Herren. Det är Jesaja 40. Men i Malakis sista kapitel, tredje kapitlet, Där sägs det: se, jag ska sända min budbärare, och han ska bereda vägen för mig. För mig, alltså för mig Gud, för mig Herren. Och det vet ni att detta frågar man om. Vem är detta då? Jo, det är en som är en Elia, eller som ska komma Elias ande och kraft. Och Jesus säger: om ni undrar om Elias inte ska komma för sig, men han har redan kommit. Det var Johannes döparen. Och efter detta löfte om att det ska komma en vägröjare, så fortsätter det sen: och den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Det är Messias. Här kallas alltså Messias inte Herrens ängel, här kallas han för förbundets ängel. Det är alltså den Messias, den är utsände. Det är den som binder ihop igen det band som har gått av genom synden. Och människan kan aldrig laga detta band. Hur mycket vi än offrar och anstränger oss och späker oss, så kan vi inte utrota synden. Vi kan inte få bort detta förgängelsen, denna smitta som finns hos oss. Vi kan bekämpa det och vi kan lida av det, men vi lyckas inte. Men Messias lyckas för vår räkning. Därför kallas han förbundets ängel, och han kallas för det nya förbundet. I Jeremia kallas Messias för en rättfärdig telning, som ger ett nytt förbund, ett nytt band. Han binder oss samman. Och det är det som Jesus menar när han säger: jag är bandet, eller jag är vägen, sanningen och livet. Jag brukar rita det där, om jag har en tavla, på det viset att det som ligger i vägen, om man gör en lodrätt streck som ett band, ett förbund, en gemenskap med Gud, så det som ligger i vägen här, det är synden. Det är som tvärbjälken på korset. Synden måste tas bort, och vi kan inte. Vi kan inte betala våra egna synder, våra egna skulder. Vi kan inte betala alla andra människors skulder heller. Han gör det, Messias. Men förutom detta så måste ju också det lodrätta bandet, eller vägen, måste vara syndfrihet. Och den får vi inte till stånd, men han är vår rättfärdighet. Och därför säger Jeremia, när han säger att Messias innebär ett nytt förbund, så säger han att Herren, Messias, vår rättfärdighet. Vår rättfärdighet. Vi måste vara rättfärdiga, syndfria. Hos Gud finns ingen synd, och synden skiljer från Gud. Han är vår syndfrihet, han är vår rättfärdighet, Herren vår rättfärdighet. Och det finns många ställen som anknyter till det. Jesaja säger om Messias: han är den sanne tjänaren som innebär ett förbund för folket. Jesaja 42:6. Ett ljus för hedna folken, ett förbund för folket. Och i Hesekiel så kallas Messias för herden, min tjänare David, som uppsöker det slagna och det förlorade. Där skildras Messias som en herde, precis som en man tycker att det stämmer precis på den barmhärtige samariten. När det berättas om den barmhärtige samariten, att hur han lyfter upp den slagne, utan hur han gjuter olja i såren, så berättas det om Messias i Hesekiel 34 att det är precis så han handlar. Så när ni läser om igen om den barmhärtige samariten, så kan ni samtidigt läsa Hesekiel 34. Och lägg också märke till att anledningen till att Jesus berättar om den barmhärtige samariten är att då vill han rättfärdiga sig och fråga: vem är då min nästa? För att vi skulle älska vår nästa som oss själva. Vem är då min nästa? Och då berättar Jesus om den barmhärtige samariten. Men vad säger han sen? Jo, han säger den slagne mannen som låg där, som var förlorad om alla hade gjort likadant som prästen och leviten, bara gått förbi. Då hade de varit förlorat. Då frågar Jesus: nå, Nu har jag berättat det här. Vem var den mannens nästa? Och då svarar han, den som bevisade honom barmhärtighet. Lägger ni märke till hur Jesus vänder på det? Vi frågar, vem är vår nästa så att vi får hjälpa och göra en insats för någon slagen. Medan Jesus vänder på sig, det är du som är slagen. Och om inte Messias kommer och hjälper dig, då är du förlorad. Och det som var den slagne mannens nästa var alltså Messias. Nej. Därmed har inte Jesus sagt att vi inte ska älska vår nästa. Men att först hitta frälsaren, det är det som ger lust och kraft att också älska Gud och älska nästan som oss själva. Ja, skär man av bandet till Gamla testamentet så försvårar man för sig att förstå Nya testamentet. Det mesta i Nya testamentet har en så oerhört intim koppling till texter i Gamla testamentet. Det som kanske allra mest talar om Messias är ju Saltaren. En rad salmer skildrar Messias. Messias som den sanne kungen, den sanne herden. Och flera av salmerna säger nu här att Messias måste lida. Måste bli övergiven. Och det är det som judendomen inte kunde förstå. För de hade tänkt sig att nu kommer Messias som stark och mäktig och befriar oss från våra förtryckare. På Jesu tid då från romarna. Och då passade ju inte in alla de här texterna om lidandet. Då tolkar de istället det här, ja men det kan inte syfta på Messias, det måste syfta på oss. Det är ju vi som har fått lida så mycket. Vi har blivit förskingrade, vi har hamnat i underläge, vi har blivit förtryckta. Och den vanliga uppfattningen idag bland judar som läser till exempel om Herrens lidande tjänare som blir bespottad och smedad och genomborrad och för till döden för oss, så säger de, det är en symbol för oss hur vi har blivit plågade och fått lida. De kan inte se att det syftar på deras Messias. Och eftersom de kristna säger, jo men här ser ni ju, läser ni Jesaja 53 så är det ju som en ögonvittnesskildring av Jesus på Golgata, så har det blivit så besvärande med just Jesaja 53. Så den texten tar man inte upp alls i synagogan. I den texten klargörs det ju att Messias offras ställföreträdande. Han blir vår gottgörare, vår försoning. Han sonar i vårt ställe. Det var för vår skull han blev genomborrad. Straffet som vi skulle ha haft, det lades på honom för att vi skulle få frid. Och då förstår man ju att då handlar det om frid med Gud. Då handlar det om en hel linje, en hel väg, ett band lodrätt. Det bandet upprättas genom Messias ställföreträdande gottgörelse. Och då var det i så fall inte lögn när änglarna sjöng frid på jorden när Messias föddes. Medan från judarna ser ju detta att Jesus kan inte vara Messias, för det blev inte frid på jorden när Jesus kom. Nej, det blev inte den här horisontella yttre friden. Men enligt den kristna tron så är det Messias som är vår frid. Vår rättfärdighet, vår frid. Han är fridsförbundet. Han är vägen. Den återupprättade vägen. Jag har ju tidigare lyft fram ett märkligt ställe i Jesaja 35. Där det står att han är vägen. Och att den är till för orena. Men det är ingen oren som går på den vägen. Den är till för oss orena och okunniga. Men vi räknas för rena och rättfärdiga på grund av hans renhet, hans rättfärdighet. Vi får en tillräknad rättfärdighet. Och detta står ju redan i Jesaja 53. Där Messias presenteras tydligast av alla ställena i Gamla testamentet. En lång text som börjar redan i Jesaja 52:13 och slutar med Jesaja 53:12. Och där står det till exempel: genom sin kunskap, och ordet kunskap betyder inte bara vetskap utan gemenskap, alltså Messias syndfria gemenskap med Gud. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Skulden blev lagd på honom. I Saltaren 22 skildras ju Jesu eller Messias lidande. Den börjar med orden: min Gud, varför har du övergivit mig? Som Jesus citerar på korset. I Saltaren 69 så talades det mycket om Messias lidande. Och där har vi en rad yttranden som på ett märkligt sätt går i fullbordan i samband med Jesu lidande på korset. Där talas det bland annat om hur man hatar Messias utan grund. Hur man bespottar honom, skakar på huvudet inför honom, hånar honom. Och här talas det om: det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Och det finns, här skildras liksom i Saltaren 22 också detaljer kring korset, hur man kastar lott om hans klädnad och många sådana saker. I Saltaren 110 så skildras Messias som präst, och det heter att du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt, som det stod i gamla översättningen. Du är en präst för evigt på samma sätt som Melkisedek, har vi översatt. Daniel talar också mycket om Messias. Den vanligare beteckningen hos honom är människosonen. Det har försvunnit för mig i Bibel 2000. De översätter bara med människan. Och då är det svårare att koppla samman med texterna i Nya testamentet som talar om människosonen. Människosonen har kommit för att ge sitt liv till lösen. Han är lösepenningen. Till lösen för våra synder. Daniel 9, verserna 24 till och med 27 är ju särskilt märkliga. Jag ska inte gå in på hur bibelkritiken tolkar de här verserna. Det hinner jag inte. Utan bara nämna hur det står här: 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut. Och så kommer det 6 saker: 1. För att göra slut på överträdelse, 2. Försegla synder, 3. Försona skuld, 4. Föra fram en evig rättfärdighet, 5. Fullborda syn och profetia, och 6. Smörja den allra heligaste. Och det är ganska märkligt hur Messias här kan kallas för den allra heligaste. Tycker man ju naturligtvis är korrekt, han är den syndfria. Men det för ju våra tankar till det innersta i templet. Men då får vi samtidigt kopplingen till att just Messias är det sanna templet. Jesus säger om sig själv att ni i detta tempel ska brytas ner på 3 dagen. På 3 dagar ska bygga upp det igen. Han talade om sin egen kropp. Så mycket av texterna i Gamla testamentet, också om landet och om folket och om templet, har en anknytning till Messias på ett speciellt sätt. Mika, jag citerade också, talar ju särskilt om att kvinnan ska föda i Betlehem. Jungfrun, säger Jesaja. Och Mika säger, inriktar sig på barnet som ska, kvinnan ska föda, och säger att han är den evige. Men du Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden, Från dig skall åt mig komma en som skall härska Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Märker vi också hur Jesus anknyter till detta, och då blir man så arg som man tar upp sten. Den enda som är före tiden är ju Gud själv. Men poängen är ju att jag, Messias, är Gud. Jag och Fadern är ett. Och Jesus dristar sig ju med att anknyta till Guds namn när han säger jag är. Men när Mose frågar vad är Guds namn, så säger Gud jag är. Jag är, ska du säga. Om de frågar vem som har sänt dig, så säg jag är har sänt. Så då ska du säga jag är har sänt mig till er. Och Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Jag är dörren. Jag är den gode herden. Ja, Zakaria innehåller ju många ställen, särskilt i slutet. Ni känner ju till det här, sedan konung kommer till dig ridande. Saktmodig ridande på en åsna. Där talas det också om Messias, som innebär en brunn som tvättar bort. En källa till rening från synd och orenhet. Och det finns ju många fler ställen, också ställen i Ordspråksboken om visheten som är av evighet, föreskapelsen. Ja, det här är några av vittnesbörden som betyder oerhört mycket. Och man kan väl då sammanfatta och säga att den kristna uppfattningen att Messias inte bara är en kung, och inte en kung i jordisk mening utan något mycket mer, stämmer. Messias är kungen, han är profeten, han är prästen, han är offerlammet, han är försoningen, han är den som betalar all vår skuld, han är vår renhet, vår berömmelse, vår rättfärdighet, vårt liv. Och sen kan man sätta evigt framför allt ihop, därför han är inte en begränsad förgänglig kung, och hans rike är inte ett förgängligt rike. Den som har Messias, har den evige kungen, har evigt liv. Den som tror på mig har evigt liv, kommer inte under någon dom, har övergått från döden, den död som genom synden har kommit in i världen, och ingått i livet, det sanna livet. Och det har man alltså fastän vi är kvar i den förgängliga världen nu och måste dö, lekamlig död. Så är det enligt Bibeln då bara en sömn. Det innebär inte död, det betyder en skilsmässa från Gud. Så vi har ett hopp inför den förskräckliga döden. Döden är krossad, är övervunnen av Messias. Den som tror på mig har evigt liv. Därmed får vi sätta punkt, och så får vi samtala lite om det här.